Hej kära lyssnare och välkommen till avsnittet av podden på Lantbrukets hållbarhetsfront som vi kallar Fossiloberoende i praktiken. Idag så får du lyssna på samtal med Anders Roth från IVL som till vardags arbetar med att göra transportsektorn och våra resebeteenden mer hållbara. Men vi pratar också med Johan Vågstam, teknik- och digital utvecklare på Bjertorp och Claes Johansson, hållbarhetschef från Lantmännen som berättar om arbetet som pågår både inom Lantmännen men också på deras nyligen invigda framtidsgård Bjertorp. Först ut blir alltså en utblick i transportsektorns omställningsarbete och utmaningar.
Ja, Anders Roth heter jag. Jag har jobbat med transporter i snart 32 år, transporter och miljöfrågor. Jag finns på IVL, Svenska Miljöinstitutet, som är ett oberoende miljöforskningsinstitut. Och där håller jag på med styrmedelsfrågor och allmänna miljöfrågor kopplat till transporter. Och så är jag ju då samordnare för hållbara transporter inom Klimat 2030.
Och då undrar jag om du kan ge oss en kort nulägesrapport av läget för transportsektorn och hållbara transporter idag?
Ja, bilden, hur ser det ut då inom transportsektorn? Den är lite blandad. Det är väl både bra och dåligt. Bra är att det är mycket bättre än vad det har varit, och då tänker jag främst på luftkvalitet och utsläpp. Vi har ju ett antal, vad ska man säga, negativa områden från transportsektorn som mest jag är fokuserad på. Det är ju klimat, det är luftföroreningar, så är det buller och det är trängsel och olyckor. Och gällande luftföroreningarna så hade vi ju en situation som var så sämst kan man väl säga på 80-talet, 70-80. Och sen har det blivit sakta bättre, men det är fortfarande inte bra. Sen har vi ju klimatfrågan då, som är den stora på alla släppa just nu, och där är väl läget att vi fortfarande inte har gjort något jättestort genombrott, utan vi väntar på att egentligen minska utsläppen riktigt mycket som vi behöver göra. Och vi ska ju minska utsläppen ner till 70% från 2010 års nivåer, och vi har kanske kommit ungefär halvvägs nu, och nu börjar det bli väldigt ont om tid. Sen har vi ju fortfarande det här med buller också, som är ungefär av samma magnitud som egentligen utsläppen, fast det är också ännu mer undanskymt. Det är ganska stort hälsoproblem för många människor, speciellt i städer och inte kanske så mycket på landsbygden. Då har man i alla fall inte bullerproblem oftast på samma sätt.
Med det sagt då, vad innebär det egentligen att transportsektorn ska bli fossiloberoende, och räcker det för att transporter och våra resbeteende ska bli mer hållbara?
Man behöver ju jobba med flera saker. Dels så behöver man ha ett transporteffektivt samhälle så att vi minskar behovet av främst bilresor. Det gäller ju mest i städer och större samhällen. Sen behöver vi se till att fler har möjlighet att cykla, gå och åka kollektivt, att det finns möjlighet. Alltså på landsbygden vet jag ju så att där har man inte ens den fysiska möjligheten. Om man har en 70 eller 80 eller 90 väg utan vägren, så vem ska cykla där? Vi har mycket kvar att göra på att ge människor fler valmöjligheter till att göra bättre val. Men sen behöver vi naturligtvis också använda andra bränslen och skynda på elektrifieringen. Och det är ju det som det är mest fokus på idag. Vi har liksom ett underskott på, kan man säga, på åtgärder och på tro på det här med transporteffektivitet, transportsnålare samhälle och använda andra transportslag. Och det är både från experthåll och egentligen tror jag från att politikersidan, att det är lite mer obekväma åtgärder kanske. Om man ska till exempel förändra reseavdraget, en sån fråga som berör både stad och landsbygd, men där den stora mängden pengar går till de som bor i och kring städer och deras pendling, men det ändå kan vara viktigt för landsbygdens invånare. Men då är frågan, man kanske helt ska skippa det systemet där vi subventionerar resor och istället ge något slags bidrag till de som inte har andra alternativ. Det kan ju vara höjt grundavdrag eller någonting annat. Men vi sitter fast i våra system väldigt mycket, och politiskt så är det känsligt och jobbigt att göra om det här. Så då blir fokuset lätt på teknikåtgärder, på bränslen och elektrifiering. Där har jag ibland fått en liten filosofisk fundering då kring det här, att kan det vara så att vi är ett ganska tekniktungt land? Vi har fordonsindustri, vi har tung skogsindustri, vi har stålindustri, vi är ett land av kraftfulla ingenjörer, inte bara, nu generaliserar jag lite, och det gör att vi gärna ser lösningarna ur ett ingenjörsmässigt perspektiv. Jag är ingenjör själv och därför kan jag med lätthet dra, jag har inga problem att säga den här parallellen eller att dra de här funderingarna. Och då blir de andra lösningarna som beteendefrågor och så, de blir inte lika viktiga. De finns inte med i glasögonen på samma sätt och blir ibland kanske nedsablade utan bra kunskap.
Vilka anser du är de största utmaningarna just för transportsektorn när det kommer till fossiloberoende?
Det tycker jag ställs på sin spets väldigt bra nu med hjälp av Trafikverket som ju höstas levererade ett inriktningsunderlag för hur man ska planera för den infrastruktur som vi ska bygga de kommande 12 åren. Och där säger man att det här löser vi med biodrivmedel och elektrifiering. Och då antar man att det kommer användas, att vi ska använda betydligt mer biodrivmedel än vi gör idag. Upp till 30 terawattimmar för fordonssektorn, för vägtransporterna. Och sen kommer vi då behöva mer biodrivmedel för sjöfart, vi kommer behöva för flyg, vi kommer behöva för arbetsmaskiner. Så att tidigare skattningar som har gjort vad som är en hållbar svensk potential, då går man kraftigt över taket på det. Och den potentialen är satt både utifrån biologisk mångfald men också vad som är rimligt produktionsmässigt på kort tid i Sverige. Det är ju det ena. Det andra är ju att just nu så importerar vi ju 90% av råvarorna till våra biodrivmedel i Sverige. Det vill säga, vi är inte självförsörjande på något sätt då. Så att då med de utgångspunkterna föreslå en stor ökning som det sättet vi ska klara transportsektorn, det tycker jag är, det saknar grund, det är ohållbart och det är helt enkelt helt fel linje att gå tycker jag. Sen kommer ju elektrifieringen att göra en del. Den kan man vara positiv till och den ska man skynda på. Men även med en positiv, om man ska säga, framtidsbild av hur många nya bilar vi kan sälja. Låt säga att vi har en nybilsförsäljning av elektrifierade personbilar på 80, 70, 80% till 2030. Så kanske det ändå är bara ungefär kring 30% av de körda kilometrarna som är elektrifierade då. Alltså majoriteten av körda kilometrar kommer ändå vara icke-elektrifierade. Så vi måste hitta på något annat med dem till 2030. Och att då bara säga biodrivmedel, det håller inte tycker jag, utan där måste man jobba då med det transportsnåla samhället, att vi går och cyklar lite mer och så där det finns möjlighet. Och att vi har både infrastruktur, tjänster och styrmedel egentligen som verkar i den riktningen. Och det har vi inte idag, så det är den största utmaningen. Vi har levt i ett, eller vi lever i ett ganska glesbefolkat land med, vi har mycket yta generellt, så vi har inte varit så försiktiga med hur vi använder vår yta. Och det är dags att börja bli lite ner. Det är en...
Då undrar jag om du kan fundera på och beskriva vilka de största lärdomarna som lantbruksbranschen kan dra ut av transportsektorn vad gäller den här omställningen, dels till mer hållbara transporter men också fossiloberoende.
Ja, men om man ser på lite, om man går direkt in på en praktisk fråga så är det ju kring drivmedelsfrågan. Vi har reduktionsplikten, det har varit lite wobblande fram och tillbaka under åren här med olika drivmedel som har så att säga kommit och gått. Etanolens, så där, det finns mycket att prata om etanol, det ska jag inte göra här nu. Men generellt tycker jag att den har hamnat i dåligt rykte, lite oförtjänt kanske ska jag säga. Men vad ska man då satsa på från lantbrukets sida när det gäller drivmedel? Då skulle jag ändå vilja titta på biogasen och elektrifieringen som de, vad ska man säga, källor som jag tror kan stå sig långsiktigt. Och det är lite med den här diskussionen om ökad efterfrågan på biodrivmedel som kommer att driva upp priser antagligen och den här hållbarhetsdiskussionen också på global nivå som kommer att göra att man behöver, ja, dagens egentligen skattebefrielse som finns på etanol, på HVO100 och RME, det är inte säkert att den kommer att kunna behållas med reduktionsplikten. Och en ökad efterfrågan kommer antagligen också och driva upp priser. Därför skulle jag vilja säga ur hållbarhetssynpunkt så är det nog säkrare att satsa på biogas och elektrifieringen. Ytterligare en lärdom då, det kan väl vara att koppla ihop beteende och teknik. Alltså nu vet jag ju att det är många inom lantbruket som, ja, man funderar mycket på att öka biogasproduktionen och det kan vara från olika källor. Det kan vara från gödsel till exempel och det kan vara, ja, från olika gårdar och då är det väl bra att tänka på hur ser framtiden ut då? Så när man räknar på potentialer av biogas, att man tar med sig den frågan av vilken köttproduktion kommer att vara hållbar 2030 och 2040. Så man inte liksom tar en sak i taget och sen kommer på, oj då, nu räknade vi på fel här. Så beteende och teknik från olika områden skulle jag vilja koppla ihop. Men jag tror elektrifieringen, den kommer att inte gå snabbt bara på personbilsbranschen, utan den börjar gå snabbt även för tunga sidan nu. Så här börjar det komma arbetsmaskiner och det är nog ett område där man kan hålla sig framme från lantbrukssidan. Så ser man möjlighet att elektrifiera så är det inte fel att göra det, skulle jag vilja säga. Och då, där kan man väl koppla ihop precis som med egen gårdsproduktion av gödsel och biogas och ja, men koppla ihop det med egen produktion av el då och få ihop den kedjan. Sen är det väl en annan lärdom, det är väl lite allmänt, det vet jag inte om det är från transportbranschen, men det har att göra lite med biodrivmedelssidan egentligen, när man börjar se att det är så bråttom att fixa det här nu. Så att tidigare har ju, eller FNs klimatpanel, vi har ju räknat på ett 100-årsperspektiv med när vi räknar på effekter och när vi räknar på uttag av biomassa, hur den ska kunna växa upp igen. Men egentligen har vi inte 100 år på oss, vi har kanske 20 år på oss. Och därför kanske det är mer motiverat att nu räkna på ett 20-årsperspektiv på den biomassa vi använder. Och för lantbruket så kommer ju det, ja, det har att göra med skogen naturligtvis, men det har också att göra med utsläpp av metan som blir mycket viktigare. Så att min spaning är att metan kommer bli viktigare att minska jämfört med koldioxid, som fortfarande är viktigt, men metan blir ännu viktigare. Och sen tror jag också efterfrågan av biogas kommer öka från transportsektorn. Fler stora aktörer, det kan vara allt från transportbolag till matvarukedjor. Vi har till exempel Hemköp som har den koncernen som har gått över, som har skippat HVO och vill ha flytande biogas istället. Så det är just flera stora aktörer som kommer nu med flytande biogas vill ha det till sina lastbilar. Där kommer de säkert att fråga lantbruket, har ni någonting att leverera till oss? Vill vi köpa det?
Det gäller att vara redo, helt enkelt.
Ja, då får man vara redo. Så det är både att se om sitt eget hus men också vara lite redo för att hjälpa transportsektorn.
Finns det någonting som du tänker att transportsektorn skulle ta med sig från lantbrukssektorn?
Ja, i alla fall jag har tänkt på en fråga där de här frågorna går ihop ganska tydligt och det är ju man pratar om matproduktion och mat. Var ligger de stora miljöbelastningarna i matens kedja egentligen? Och ofta faller det ut att själva transporten av mat är en ganska liten del i klimatbelastning, utan den viktiga delen ligger på hur maten tillverkas och vad det är för mat och så. Men det finns ju ändå ett behov av att jobba med det här och en kombination av det kan vara när man tittar på till exempel kommuner som ska samordna sina matleveranser och andra leveranser inom kommunen. Då vill man ibland göra upphandlingar av speciella transporttjänster för att effektivisera transporterna. Men låt säga om man har några stora grossister som levererar mat till kommunen så är det inte säkert att man gör så stora miljövinster genom att göra en egen transporttjänst och bryta ut maten ur deras kedja och lägga det i en egen transporttjänst. För att de hade ju redan samordnade varutransporter till det offentliga och det privata ihop och körde runt kanske inom ett område i kommunen. Men däremot om man vill öka användningen av lokal produktion, det kan ju vara lokal matproduktion i en kommun eller en region. Om man lyckas få till det via upphandling, det här är ju lite krångligt med EUs upphandlingsregler också, som sagt, man får ju inte ställa krav på korta transportavstånd, men man kan ändå se till att man möjliggör det i sina upphandlingar. Om man då har en egen transporttjänst så kan man göra större transportvinster än om man har den här grossisten som bara har sitt vanliga utbud. Så där har vi en kombination i alla fall där man kan säga att transporterna kan lära lite av jordbruket eller åtminstone dra nytta av en lokal produktion som finns i närområdet om man har en egen upphandlad transporttjänst. Men då gäller det att man får till den kombinationen och då kanske den stora vinsten det är snarare att man får en bättre lokal försörjning, man gynnar det lokala näringslivet, det lokala jordbruket eller regionala kanske vi ska säga snarare än det lokala. Och att det är den stora vinsten snarare än transportvinsten.
Om du får önska lite själv nu då, hur skulle du vilja att transportsektorn och vårt resebeteende ska förändras till och se ut till 2030?
Ja, om du kanske anat här så är det ju att vi har fortsatt bra fokus på elektrifieringen, men att vi ser över vårt biodrivmedelsfokus, att vi vi går mer mot hållbara biodrivmedel och även elektrobränslen, så vi inte gör oss lika beroende av den här marken som kommer att behövas för dels livsmedelsproduktion men också biologisk mångfald kanske och andra tjänster på en global skala. Vi kommer inte kunna pumpa ut de biodrivmedel vi vill ha för att ersätta det ökade transportbehovet som vi ser. Och så behöver vi jobba då med ett transportsnår, ett annat sätt att se på transporter, att vi inte bara ser det som en tillgång som ska serva allt annat. Att vi bygger upp ett samhälle utan tanke på vilka transporter det kräver och sen säger vi det försörjer vi med transporter bara, utan transporter är faktiskt en, vad ska man säga, en liten nyttighet och en öm resurs som vi inte kan slösa med hur som helst. Så skulle jag vilja se det. Och att vi blir lite försiktigare med den. Och sen skulle jag också vilja önska att man hade lite mer fokus på landsbygdens mobilitet. För att för mycket handlar idag om hur vi ska resa i stan. Men de flesta resor sker ändå, längden av resor så sker ändå utanför städer idag. På landsbygden kanske man måste jobba lite mer med de här tillgänglighetsfrågorna. Hur är det nu i pandemin? Finns det sådana här coworkingplatser eller grannskapskontor som man skulle kunna jobba med i större skala? Skulle man kunna koppla ihop kollektivtrafiken med mobilitet? Tjänster på ett bättre sätt som man inte får göra idag för att få en lite mer flexibilitet. Hur är det med bredbandsutbyggnaden och hur är det med andra tillgängligheter med affärer? Och det är min lilla önskedröm.
Det är 29 skördar kvar till 2050. Tills dess så ska hela samhället och också jordbruket vara fossiloberoende. Och det gäller såklart även lantmännen som gjort flera satsningar för att själva nå det målet, men också för att landets producenter ska kunna följa efter. Vi får höra Johan och Claes berätta om hållbarhetsarbetet på Lantmännen i stort, men också på framtidsgården Bjertorp.
Mitt namn är Johan och jag arbetar med den tekniska och digitala utvecklingen inom Lantmännens division Lantbruk. Och det betyder att det är ganska, eller väldigt kundnära. Jag är engagerad liksom i frågan att skapa ett värde så nära lantbrukaren som möjligt. Det är egentligen mitt uppdrag.
Jag heter Claes Johansson och är hållbarhetschef på Lantmännen. Och jag ansvarar övergripande bland annat för det här arbetet med framtidens jordbruk. Och försöker hålla ihop den här värdekedjan från jord till bord på olika sätt.
Kan inte du då, Claes, fortsätta med att berätta kort om Lantmännens hållbarhetsarbete och ambitioner framöver?
Vi ser ju att livsmedelsproduktionen och livsmedelsvärdekedjan, lantbruket, är en otroligt viktig fråga för framtiden. Och mycket av hållbarhetsfrågorna är liksom kopplade naturligtvis till hur vi ska producera maten för en växande befolkning framöver. Och både klara det och också då klara de klimatutmaningar och hållbarhetsutmaningar som vi ser framför oss då. Och det är själva bakgrunden till varför vi har tagit bredare grepp kring den här frågan och har då börjat att jobba med först en rapport då där vi teoretiskt tittade på hur möjligheterna ser ut, vilken kunskap, vilka verktyg, vilka möjligheter det finns att öka produktiviteten och hållbarheten i det svenska lantbruket. Vi började med att titta på växtodling i den rapporten då. Sen har ju det här utvecklats vidare då och i förra veckan så invigde vi vår framtidsgård Bjertorp som då där vi ska prova de här teorierna i praktiken helt enkelt för att se att okej, men fungerar det i verkligheten? Den rapporten var ju en teoretisk produkt, men nu gäller det att vi kan bevisa att det här verkligen går att tillämpa praktiskt. Så det är viktigt. Och sen i nästa steg är det naturligtvis att bredda det här och utveckla våran affär och kunna erbjuda marknaden i båda ändar utav värdekedjan lösningar för framtiden. En viktig bit i det här är också naturligtvis att vi söker samarbeten med olika aktörer i värdekedjan, för vi tror att det här är det är så stora utmaningar så det är ingenting som enskilda företag eller aktörer kan lösa själva, utan det krävs det samarbete.
Du, Claes, var ju inne lite på det, men Johan, kan inte du fortsätta och berätta vad framtidsgården Bjertorp är och vad som händer där just nu?
Jo, men det kan jag väl absolut göra. Och jag tror viktigt här att lyfta fram först att Bjertorp är ju en gård som vi har arbetat, eller som är en av våra försöksgårdar som har varit aktiv väldigt länge, där man har en lång historik av att både arbeta med teknik och en intensiv och fokuserad växtodling. Så det är ju en viktig grundkomponent liksom in i arbetet framåt. Man är bekant med de tekniska verktygen som blir en viktig del för att ta steget vidare framåt helt enkelt. Och det är just det vi gör. Vi har samlat mer resurser kring Bjertorp i den utsträckning att vi fokuserar på en utökad rådgivning. Vi möjliggör eller tillgängliggör moderna maskiner som förutsättningar för att kunna flytta fram positionerna inom växtodlingen, tillsammans med att vi ser till att det finns alla tillgängliga och så många tillgängliga verktyg och tjänster som kan förbättra eller effektivisera beslutsstöd och så vidare för att verkligen flytta fram positionerna så långt som det är möjligt och tillgängligt idag, som vi anser det, kringliggande system för att nå en ökad avkastning med en minimal belastning liksom i hållbarhet. Och det är egentligen så vi arbetar. Och precis som Claes sa så blir ju samarbeten oerhört viktig faktor att kunna göra detta tillsammans med andra aktörer i lantbruket är en förutsättning för att nå liksom de högt uppsatta målen framåt. Och det är också det som känns extra kul liksom, att man tillsammans genom samverkan kan hitta nya möjligheter av att bli en produktiv och hållbar leverantör. Så det känns väldigt kul att vi äntligen är framme med den kommunikationen kring Bjärter på att verkligen påvisa det arbetet som pågår där redan idag som ska bana väg till det som blir vårt kommersiella erbjudande längre fram ifrån vår växtodling och maskinaffär.
Vad är fokuset där under 2021?
Det som vi fokuserar mycket på, det handlar ju om att optimera och effektivisera fältarbetet i så stor utsträckning som möjligt. Det är ganska grundläggande att det finns en väl uppdaterad markkarta, liksom grunden till all växtodling egentligen. Och utifrån den påverkar man våra insatser på det mest effektiva sättet. Och det är väl precis det som vi känner är ingången. Sen utifrån det så provar och testar vi en verktyg för att optimera växtnäringen. Och i slutändan så är vi också engagerade i att följa upp utfallet utifrån ett kvalitetsperspektiv som också är en viktig faktor för att identifiera just den påverkan som insatserna har i grödan. Annars har vi varit historiskt sett ganska fokuserade på att göra precisa insatser men inte följa upp resultatet. Men det är också en del som vi arbetar extra mycket med att följa upp både kvalitet och skördeutfallet efter säsong.
En fråga till er båda. Varför har Lantmännen valt att satsa på den här typen av projekt och arbete? Både liksom Lantmännen i stort men också på Bjärtorp.
Ja, man kan inleda lite grann. Så är det ju naturligtvis som jag inledde med att det är en större satsning där med framtidens jordbruk. Det är liksom en strategiskt långsiktig ambitionsnivå. Och då tror vi just att vi behöver ha de här delarna. Vi behöver ha en teoretisk kunskapsmässig grund. Men det räcker ju inte så långt om det bara stannar där, utan vi behöver ta ut det i praktiken. Och det vi såg med Bjärtorp var att det skulle kunna bli det här mellansteget mellan det kommersiella erbjudandet och den här teorin. Och där vi verkligen ser att ja, men det här grejerna fungerar verkligen. Vi vill ju inte sätta produkter heller på marknaden som vi inte får att fungera, och det ska också vara realistiskt. Det är viktigt för vårt arbete på Bjärtorp att det vi visar upp där, det ska kunna vara tillgängligt för lantbrukaren som ett nästa naturligt steg i utvecklingen. Det är inte saker som ligger 10-15 år fram i tiden, utan det är ett närmare perspektiv. Då vet vi, fungerar det där så kan vi också skala upp det på olika sätt. Och som sagt, det handlar om både affärer, både mot lantbrukare men också mot andra aktörer i livsmedelsvärdekedjan. Där man faktiskt som livsmedelsföretag nu efterfrågar mer klimatsmarta råvara in i sina livsmedelsprodukter. Bjärtorp har ju tidigare haft mycket besök av lantbrukare och varit en samlingspunkt för lantbrukare. Men vi hoppas ju också att det här ska kunna då få visa upp det för andra delar av livsmedelsvärdekedjan. Och skapa ny kunskap även hos slutkunder och konsumenter då. För det är jätteviktigt att vi har konsumenten med oss i den här utvecklingen.
Ja, precis. Och i ett lantbruksperspektiv så handlar det ju för vår del från Division Lantbruk att vi vill ju dels dra kunskap och lära oss mer om den tekniken eller de möjligheterna och de insatserna som står i nära tid framöver för att linjera vårt affärserbjudande egentligen, att vi sätter relevanta produkter och tjänster på marknaden. Det är ju en viktig del att vi har testkört eller trycktestat det i en sån miljö som Bjärtorp faktiskt är, där man har redan en väl uppskruvad agenda vad det gäller växtodlingen. Så att vi känner oss väldigt komfortabla med att testa och utvärdera det erbjudandet i praktiken där.
Vilka skulle ni säga de främsta lärdomarna som ni har fått eller erhållit hittills i både hållbarhetsarbetet på Lantmännen men också på Bjärtorp?
det som man ganska snabbt reflekterar över, att det finns ju ingen brist egentligen på möjligheter eller lösningar. Det finns ju en del kringliggande faktorer som begränsar då hur man kan applicera det utan att då gå förbi alltså lönsamhetsperspektiv. För lönsamheten är ju liksom direkt avgörande och måste stå i proportion till hållbarheten. Det är en jätteviktig faktor. Och det är väl egentligen den reflektionen som man kan göra, att det finns väldigt många möjligheter. Man kan bli fossilfri, man kan ha fossilfritt bränsle och så vidare. Men det finns inte riktigt de affärsmodellerna eller som möjliggör att man kan ställa om redan idag, även om det då liksom tekniken och möjligheten finns tillgänglig. Och det kan man säga är också en viktig del att belysa verkligen detta utifrån Beato-perspektivet, att vi har gjort en del, vi har ställt om två traktorer till RME-bränsle som är en väldigt bra del där vi tar del och lär oss av den tekniken och omställningen i liten skala, men vi skulle ju såklart väldigt gärna kunna skala upp detta och göra det över hela gården, men där finns inte den ekonomiska möjligheten att göra det som det ser ut idag, utan det är också en agenda som vi gärna vill påverka.
Vi har väldigt mycket verktyg i verktygslådan, så att egentligen så är det ju inte frågan om att inte möjligheterna finns, utan det måste skapas det ekonomiska utrymmet att ta de investeringar som krävs då för att ja, nå framtidens jordbruk helt enkelt. Det tror jag är en jätteviktig del att ta med sig, att det handlar egentligen inte så mycket om att det behövs ny kunskap och ny teknik. Det är klart att det är alltid viktigt med teknikutveckling, men det finns väldigt, väldigt mycket vi kan använda här och nu som skulle leda väldigt långt då. Så det är en viktig insikt, och jag tycker också en insikt är att vi ser ett ökat intresse. Allt fler och fler livsmedelsföretag sätter mer och mer relevanta klimatmål, och de klimatmålen innefattar numera också inte bara sin egen verksamhet utan också sin värdekedja, och då kommer man närmare lantbruket, och man måste hitta samarbeten med lantbrukarna för att nå de här målsättningarna. Så att, och det tycker jag det är liksom en bra, det är långt kvar att gå, men vi är ändå inne i en bra period nu där den insikten har trillat ner hos många, att det här kan vi inte göra utan lantbrukets inblandning.
Om ni skulle få drömma eller önska lite fritt då, hur tänker ni att det svenska lantbruket ser ut, säg 2030?
Det som händer generellt sett inom primärproduktionen, ja, men det är att fler av alla delmomenten effektiviseras och optimeras. Så det betyder att vi hushållar betydligt bättre med de resurser som åtgår annars i fältarbete. Och det är ju såklart en väldigt viktig del. Ser man vidare kring då, till exempel drivmedel, som vi var inne på tidigare, att bli fossiloberoende där är ju en viktig del framåt också. Jag tror traktortillverkarna är på den här frågeställningen, om än kanske inte fullt så mycket som vi skulle vilja. Vi har även då den politiska styrmedlen som begränsar det till viss del. Så att där finns en del kvar, men vi tror definitivt till 2030 att vi kommer att se ett mycket större intag av alternativa drivmedel. Och tänker man då även då på elektrifieringen, som såklart är väldigt aktuell, så börjar det komma ut en del, eller maskiner börjar nå kommersiellt tillgängliga idag vad det gäller eldrivna traktorer, om än kanske för mindre insatser och inte det absolut tyngsta fältarbetet. Så att det pågår definitivt, och vi kommer att se elektriska traktorer 2030, det är jag helt säker på. Ser man då ur det sista kanske perspektivet, som då blir de här fältrobotar eller autonoma maskiner som har ett annat ursprung egentligen, där finns också då elektrifieringen betydligt mer tillgänglig. Det bygger ju i regel på mindre insatsarbete, mekanisk ogräsbearbetning i lägre hastighet och så att det kommer vi också se till 2030 i svenskt lantbruk. Det vill jag mena, även om vi går ganska snabbt dit.
Ja, exakt. Jag tror att man kanske inte ens behöver drömma, utan det finns ju ganska mycket som, jag tror vi ska sikta, vi ska jobba ganska målmedvetet och liksom sätta upp en tydlig gemensam vision här. Och jag menar, livsmedelsstrategin ligger ju sedan flera år tillbaka i Sverige, och den säger ju i princip att vi ska öka livsmedelsproduktionen och vi ska minska klimatpåverkan och göra på ett mer hållbart sätt. Och det är precis det som vi ser möjligheterna med. Så att jag tycker att vi har väldigt konkreta steg, och det gäller verkligen att få det här att hända nu då. Och då är ju samarbete i hela värdekedjan, så att, jätteviktigt. Och jag tror verkligen på det här, att fortsätter vi den här utvecklingen som vi ser nu med ett större intresse från marknaden och från politiken att verkligen engagera sig i det här med livsmedelsförsörjning, så jag är helt övertygad om att vi har kommit ganska långt till 2030. alla förutsättningar finns där. Och tittar man ur längre perspektiv så är ju naturligtvis det här med det förändrade klimat som vi kommer att få oavsett om vi lyckas och följa Parisavtalets utsläppskurvor eller inte, så kommer klimatet att förändras. Och då har ju Sverige trots allt med medvetna investeringar fortsatt goda möjligheter att kunna producera och kanske producera ännu mera framöver då. Och det blir viktigt, det blir ett viktigt tillskott i den globala livsmedelsförsörjningen också då, för att det är andra regioner där odlingsförutsättningarna kommer att bli sämre. Så att jag tror att på 2050 perspektiv så är det betydligt mer liksom skarpare frågeställningar just kring det här med livsmedelsförsörjning tror jag som kommer att vara aktuella.
Ni som jobbar ganska nära lantbruket och lantbruksbranschen och är mitt i det, liksom, vad tänker ni att det är viktigt att som lantbrukare då ha med sig framöver när det kommer till just hållbarhetsarbetet?
Jag tycker, om jag börjar lite grann, så tycker jag att man ska, för det första ska man känna en stolthet i det man gör. Vi svenska lantbrukare ligger på liksom väldigt väl framme. Man ska se möjligheter i det här, det är affärsmöjligheter. Historiskt sett så har vi kanske, man inte haft så mycket kanske ekonomisk vinning, eller vi har inte sett någon stor liksom, vad ska jag säga, svensk produktion har ju snarare kanske gått bakåt i vissa avseenden än framåt, trots att vi har haft en hög miljö- och klimatprestanda hela tiden. Men jag tror att nu är tiden en annan, och man ska nog se med lite mer större möjligheter på den här framtiden, och också då naturligtvis se till att man är beredd, man tar dialogen med marknaden, måste naturligtvis se till att få betalt för sina produkter, och där har ju naturligtvis lantmännen och resten av värdekedjan en jätteviktig roll att möta upp det här då.
Det jag vill spela in i den här frågan, det är ju att i större utsträckning ta till sig den teknik och möjlighet som finns tillgänglig redan idag, för att genom det som redan erbjuds så kan vi både effektivisera och optimera väldigt mycket av arbetet, och det är ju såklart också att hushålla med resurserna för lantbruket framåt. Så att det är en väldigt viktig del, plus att det finns ett business case på den tekniken i väldigt stor utsträckning, att man har en återbetalning som lönar sig på gårdsnivå. Det är viktigt att ta till sig den möjligheten att effektivisera sitt fältarbete med hjälp av den teknik som är tillgänglig.
Ni har ju varit inne lite på det, men tänker ni att det finns någon aspekt i hållbarhetsarbetet, både vad gäller resurseffektivisering som ni har varit inne på, men också ökat fossiloberoende som är lätt att missa?
Jag tror att den här effektiviseringspotentialen och som Ivan är inne på, att liksom verkligen ta till sig den här, det är en liten tröskel naturligtvis, men när man väl har passerat den så tror jag att det finns väldigt mycket att göra på genom att anamma den nya tekniken som finns. Effektiviseringsvinsterna ska man nog försöka plocka. De kan man ju ofta, kanske finnas lite lågt hängande frukter där.
Ja, jag kan ju bara instämma i det. Att ta hjälp av en bra affärspartner. Diskutera möjliga tillgängliga lösningar. Det tror jag är en viktig del att hålla sig uppdaterad kring det.
Slutligen då, är det någonting som ni känner att vi har missat här idag som ni vill tillägga?
Det finns väl hur mycket som helst naturligtvis att prata om de här frågorna, och jag tror att det viktiga är att hålla den här dialogen vid liv löpande, och det är ju liksom inte det som är möjligt idag är inte detsamma som är möjligt i morgon och nästa år och sådär. Så att vi jobbar ju med, vi kommunicerar kring det med framtidens jordbruk, som att vi nu har 29 skördar kvar till 2050. Och för varje år som går så kommer ny teknologi, och vi tar det här steg för steg då. Så det är ingenting som kommer lösas över en natt eller över en växtodlingssäsong, utan det här är ett kontinuerligt arbete, och det kommer vi fortsätta att driva då.
Ja, precis. Ett ihärdigt och långsiktigt arbete, det är precis som lantbruket alltid har varit. Fortsätt på den banan så kommer vi tillsammans hitta de möjligheter och förutsättningar som behövs för att nå de utmaningar vi står inför.
Med 29 skördar kvar gäller det att, som Johan och Claes poängterar, arbeta tillsammans. Det gäller också att, som Anders säger, fundera över vanor och behov. Även om en väldigt liten del av lantbrukets maskiner idag går på fossilfria drivmedel, så finns det ju redan idag både teknik och beteendeförändringar med resurseffektivisering som kan vara bra för såväl miljömässig som ekonomisk och social hållbarhet, inte minst på gårdsnivå. Stort tack för att du har lyssnat på avsnittet Fossiloberoende i praktiken. I nästa avsnitt så ska vi titta lite närmare på utredningen Ett fossiloberoende jordbruk med Helena Jonsson i spetsen. Då hoppas jag att du kommer och lyssnar.